Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kjaga. Och idag så ska vi få träffa Matthew State som är amerikansk barnpsykiatriker och forskare inom genetik.
Precis, det var ju en väldigt intressant diskussion vi hade med honom. Jag kommer ihåg att vi satt i det här största hotellet i Atlanta och tittade rakt upp i det här höghuset med ganska fantastisk arkitektur. Men samtalet var nog bland de mer intressanta jag tyckte vi hade i Atlanta faktiskt. Han beskriver väldigt mycket kring utvecklingen av genetik, inte minst relation till psykiatri, där vi har sett en enorm utveckling. Och kanske i synnerhet när det gäller psykiatriska tillstånd som är lite mer ovanliga och i någon mån kanske också lite mer allvarliga.
Ja, det har ju visat sig att genetik är oerhört komplicerad inom psykiatri. Det finns inte en gen som ger depression och en gen som ger bipolaritet och en gen som ger schizofreni och så vidare. Utan det är många olika gener som vardera bidrar med till risken lite grann. Och det är naturligtvis så att det inte bara är generna som påverkar risken för de här sjukdomarna utan det gör även miljön. Och då kan man tycka att det är nästan hopplöst när man ska forska på genetik inom psykiatriska tillstånd. Och Matthew State, han valde att titta på ett ovanligt tillstånd som orsakas av en ganska enkel genetisk förklaring. Och det är Prader-Willi syndrom.
Ja, och det är ju tillstånd som du nämnde, Anders, är ovanligt, men då karakteriseras av att en ganska liten förändring i genomet leder till ganska påtagliga förändringar i beteendet. Först hos den nyfödda, men ser det mer också i vuxen ålder. Där man hos fostret kan se till exempel svårigheter att när det gäller sugreflexen och man kan få svårigheter att få tillräckligt med näring. Men över tid så karakteriseras det i större utsträckning faktiskt av ett överätande och man måste till och med begränsa tillgången till föda för att inte riskera väldigt påtaglig övervikt. Och intresset som State har haft är väl inte nödvändigtvis just det här med övervikt kontra undervikt så att säga, utan väldigt mycket mer hur en väldigt liten förändring i genomet kan leda till väldigt påtaglig förändring i beteendet.
I can tell you one of the ways that I got interested in genetics is I was working with kids who had genetic syndromes, Prader-Willi syndrome in particular. So at the time that I was working with them, we knew enough to know that there was just a particular small segment of the genome that was different in those kids than in other children, but you could see profound influences on behavior. So you could draw this inferred connection between a relatively small change in the germline genome with the kinds of complex behaviors that we were interested in psychiatry. So that gives you an idea that you may be able to connect the dots, and that even though that will not account for all of a psychiatric disorder, that it doesn't suggest that environment is not incredibly important, that development is not incredibly important, but it does suggest that there may be actually a reductionist strategy to begin to tease apart the kind of molecular and cellular underpinnings of the disorder the way that we understand molecular and cellular mechanisms in other complex diseases.
En liten genetisk förändring gav alltså ett stort genomslag för beteendet. Och det gav hopp om att man kan förstå sjukdomar, psykiatriska sjukdom och tillstånd bättre genom genetisk forskning. Och man skulle kunna se genetisk forskning som ett fönster in i biologin för att förstå de här biologiska processerna bättre.
Jag tror att det du säger nu, Anders, är det som är viktigt när det gäller genetisk forskning. Att många personer som inte är involverade i den typen av forskning kanske tror att genetik handlar om något slags deterministiskt förhållningssätt. Att man aldrig kan förändras och det är bestämt hur man ska bli. Och jag menar, genetisk forskning, i synnerhet inom psykiatri, handlar väldigt mycket om det du sa, Anders. Att det är oerhört komplexa förutsättningar där olika gener samverkar för att skapa ett komplext beteende. Men möjligheten då att studera enskilda genetiska förändringar är möjlighet att kunna differentiera ut det här lite och steg för steg kanske kunna förstå den underliggande mekanismen för vissa aspekter av olika psykiatriska syndrom.
Exakt. Och enligt Matt State så är det nu det här händer. Det är nu i vår tid som vi börjar förstå de här sjukdomsprocesserna bättre genom vår ökade kunskap om genetik. Vad är det då som har möjliggjort den här kunskapen? Ja, enligt Matt State så är det tre saker.
The idea that genes may play an important role or do play an important role in behavior and in psychiatric disorders has been around for a long time, but really it's been sort of three major factors that have really contributed to a dramatic change over the last several years. So one was the sequencing of the human genome. So before the sequencing of the human genome, we were really kind of flying blind. The amount of information that we could kind of glean from genetic studies was very limited. And for things as complex as psychiatric disorders, it really presented enormous obstacles to being able to identify specific genetic factors. So the second was that there was a growing appreciation that we would need to have collaborative science in order to be successful in genetics. So part of the sequencing of the genome and a better understanding of genetic variation, individual labs were dealing with a handful of patients and trying to understand what was going on, and it became clear that that strategy was not going to work. And so there was has been a concerted effort across many areas of disease, but actually psychiatry is very early in this, and particularly autism, identifying that if we brought all of these efforts together in large-scale collaborations, that that was going to be helpful. And it's turned out to be absolutely essential for the progress that we've seen. And then in addition to the sequencing of the genome, there have been the evolution of several technologies that allow us to be able to read the genome sequence at whatever resolution we're interested in a way that is sufficiently high throughput and sufficiently low cost that you could think about applying that to large patient samples. So when you put those things together, it's really transformed what we are able to do. And there's several areas in psychiatry where the progress has been particularly pronounced over the last few years. So in neurodevelopment disorders like autism and then in schizophrenia.
Sekvenseringen av den mänskliga arvsmassan gav oss alltså en karta som vi kunde förstå de här sjukdomsprocesserna utifrån. Och dessutom så har vi haft en snabb teknisk utveckling som gör att vi kan analysera arvsmassa snabbt och billigt, och slutligen så har vi storskaliga forskningssamarbeten. Det är receptet enligt State.
Och det sistnämnda är ju lite kul eftersom många forskare notoriskt är ganska egocentriska faktiskt och kanske har lite svårt att samarbeta ibland. Det finns ju, jag menar, det är välkänt att diskussioner om vem som ska vara första och sista författare ofta tar upp en del tid när det gäller just forskningsprojekt. Men här har man alltså insett att liksom, grunden för att komma vidare när det gäller genetisk forskning är just att man måste forska vidare. Vi har ju en tidigare podd diskuterat till exempel med Mikael Landén kring den här att förutsättningarna för forskningen har faktiskt förändrats i och med att kraven på samarbete har ökat.
Det är så oerhört komplext om man tänker efter. Vi har i storleksordningen 100 miljarder hjärnceller, neuron. Och alla de innehåller hela vår arvsmassa. Och då uttrycks gener, olika gener uttrycks i olika celler i hjärnan, men de uttrycks också under olika perioder av livet. Uttrycket av gener eller användningen av gener sker, varierar under till exempel fosterutveckling och även under senare under livet. Det är så oerhört komplext. Man baxnar nästan när man tänker på det.
Jo, men det är ju verkligen sant, och någonting som State tar upp är ju alltså det faktum att man tidigare på något sätt har jämfört genetiken mellan individer, men att det kanske är ännu mer intressant att titta på genetiken hos samma individ under olika perioder i livet.
Som kan variera mer hos en och samma individ än det kan variera mellan olika individer. Faktiskt.
Precis, och det där står ju verkligen klart i kontrast mot det här liksom deterministiska perspektivet som genetiken annars har varit behäftad med.
Så hjärnan är verkligen föränderlig. Det är liksom en slutsats. Jag tycker att något som han tar upp, det är att en strategi för att komma runt det är att hitta ovanliga, udda mutationer som inte så många människor har, men som kanske orsakar en sjukdom hos de personerna. Det ger som man kallar det för en hook in i biologin. Och jag jämför det med utvecklingen av statiner, alltså de blodfettsänkande medicinerna, som man upptäckte av en slump i princip av genetisk forskning, och som sen resulterade i en av världens mest använda mediciner numera.
Och det är väl det som är det fascinerande med den här typen av forskningen, att även om vi då bara tittar på en bråkdel av en större ska jag säga, population av personer som har ett visst, en viss sjukdom eller ett psykiatriskt syndrom, så kanske den här lilla populationen med den specifika genetiska förändringen faktiskt kan öppna upp ett fönster in i biologin och ge oss en möjlighet att utveckla till exempel läkemedel som kan hjälpa en större grupp också.
Exakt. Och Matt State, han nämnde ett exempel när han hade hittat en natriumkanal, genen för en natriumkanal, som han trodde skulle kunna förklara ett sjukdomstillstånd. Och natriumkanal, det är ett protein som släpper in natrium i cellen, och natrium kallas för sodium på engelska, det ska jag tillägga.
So we were excitedly went down the hall to Professor Steve Waxman, who is really one of the world's experts on sodium channels, maybe the most expert person in that area, had been studying it his entire career, was just down the hall at Yale, and we took the gene to him thinking that he would be so excited by this, and as I described, he was decidedly not at all excited, and the reason was is he began to ask us questions, I think not really understanding how little we knew about autism. So he said, oh, no, this would be great. Just tell me what cell type you need me to put this in and when in development you need to look at it, because unless you can tell me those things, you'll have no way of really understanding what this is doing. If I put it in one cell type, say in the cerebellum, you get a completely opposite electrophysiological phenotype than if you put it someplace else. If you study it early in development, it's doing this array of things. If you study it later in development, it's doing this array of things. So it really changed the way that we were thinking about the path from gene discovery to biology.
Så Matt State trodde att han hade gjort ett stort genetiskt fynd kring autism när han upptäckte den här genen för natriumkanalen, och gick alltså till en expert inom området som sa att den här genen kan ha helt skilda effekter beroende på var i hjärnan den uttrycks och beroende på när i utvecklingen av en människa som den uttrycks.
Ja, det var ju ganska illustrativ historia egentligen, där han berättade hur han kanske lite oerfaren och naiv trodde mer eller mindre att han löste utmaningen med autism och sprang ner för den här korridoren för att träffa den här experten på Yale, varpå han då blev ganska tydligt ifrågasatt i och med att han inte kunde berätta vilken specifik cell och när i utvecklingen som det här var relevant.
Man kan ju lägga ihop de här genetiska fynden med det som med andra medicinsk och teknisk utveckling. Och något som vi har tagit upp här är optogenetik, som vi har ett avsnitt i psykiatrikerna. Och den optogenetiska kunskapen, eller den kunskap som har möjliggjorts av det, den kan slås ihop med de fynden man gör genetiskt.
Ja, men så är det ju verkligen, att det finns utrymme för nya teknologier, och i någonstans så kanske det är just i utvecklingen av nya tekniska möjligheter som paradigmskiften kan uppstå, när vi nu hittar nya sätt att studera saker. Så därför är ju till exempel optogenetik väldigt spännande, med många andra typer av tekniker som har utvecklats. Det som jag också tycker är intressant, när man börjar tänka lite på flera av de personer som vi har haft med här i podden, så är det vissa mönster som börjar utkristalliseras. Så ett som är väldigt, väldigt tydligt är att vi gång på gång blir överbevisade om att det mänskliga psyket och hjärnan är så oerhört mycket mer komplex än vad man kanske hade trott från början.
Och så oerhört mycket mer föränderlig, skulle jag säga.
Verkligen, verkligen.
But all of those technologies, because now not only are we able to begin to get a cellular census, but then to understand how those molecular markers relate to circuits and then what those circuits are doing. I mean, we really couldn't study circuit level function, you know, in any sort of really, you know, viable way, certainly not a living organism, until the development of these new technologies. Optogenetics has been profoundly important. And it's a really important link, because we really think that you can't just get to the molecular level, and you probably can't even just get to the cellular level, that our disorders in particular almost undoubtedly are functioning at circuit level.
Psykiatriska tillstånd är alltså tillstånd som ska ses som att kretsar i hjärnan, hjärnans nätverk, är påverkade, snarare än att enskilda gener eller celler skulle vara det. Och det är precis det som Steven Stahl pratade om i det förra avsnittet av Psykiatrikerna.
Men där ser vi också utmaningen, för att samtidigt som vi då tvingas inse att vårt beteende är väldigt komplext och det är många olika aspekter som vi behöver ta hänsyn till, så när vi faktiskt står framför en person som har en psykiatrisk problematik som vi som kliniker behöver hantera, då är ju ofta beslutet ganska svartvitt. Antingen så gör vi någonting eller så gör vi inte någonting. Så det är väldigt svårt att förlika den här enorma komplexiteten med en klinisk realitet.
Ja, verkligen, det håller jag med dig 100%. Och men den här synen då på hjärnan som liksom en kemisk soppa som består av noradrenalin och dopamin och serotonin, där man har för mycket eller för lite vid till exempel en depression. Det har vi insett att den är ju helt förlegad och alldeles för förenklad. Men märkligt nog så har det visat sig att mediciner som påverkar nivåerna av just de här tre ämnena faktiskt fungerar förvånansvärt bra vid depression.
Ja, men det är verkligen förvånande att någonting så komplext som hjärnan ändå svarar på någonting så grovt som det vi faktiskt har tillgång till nu. Det som man ändå måste betona är ju faktiskt att skälet till att vi vet att det funkar är att vi faktiskt har testat om det funkar. Och där ser vi ju många gånger hur ganska fantastiska behandlingsmöjligheter på liksom preklinisk nivå som kanske fungerar på när man studerar på råtta och så vidare liksom faller ifrån gradvis när man rör sig mot människa. Och det jag tänker då är väldigt illustrativt är just det faktum att vi människor lever i en väldigt komplex tillvaro där kultur och andra aspekter också spelar väldigt stor roll.
Det finns idag tekniker som kan aktivera områden i hjärnan ganska specifikt. Jag tänker på till exempel transkraniell magnetstimulering där man lägger ett magnetfält. Med hjälp av det aktiverar man områden i hjärnan, specifika områden, och det här gör man utan att behöva göra något kirurgiskt ingrepp. Vad kan då det ha för följder?
And then finally, we're seeing all kinds of technology that are actually, you know, stimulating different regions of brain. And again, that is, you know, feels like science fiction, but it's happening. It's happening now. So I think it's reasonable to be cautious and skeptical about how we turn the knowledge into therapeutics. But when you look at other areas of medicine, it's hard to conclude that knowing more is bad. I mean, you know, and there are always possibilities that you're going to find something completely surprising, which is often, you know, how the most important discoveries are made, that, you know, you build a foundation and you're prepared for serendipity and then something comes along that that surprises you. I'm generally optimistic despite some of the challenges that we're identifying through gene discovery.
Ett sätt att hitta gener som påverkar psykiatriska tillstånd, det är en princip som brukar kallas för lightning strikes, vilket innebär att man tittar på en individ som har till exempel autism eller något annat och där dess föräldrar inte har det, varken mamman eller pappan har det. Då kan man misstänka i alla fall att det skulle kunna uppstått en spontan genetisk förändring hos den här individen som föräldrarna inte har. Och genom att jämföra individens DNA med föräldrarnas DNA så kan man förhoppningsvis hitta den här genetiska förändringen.
Och det bygger ju då på att föräldrarnas DNA är väldigt likt barnet i övrigt, så att säga.
Mm, exakt. Och det här har varit ett sätt att försöka förstå genetiken bakom psykiatriska tillstånd bättre. Kanske är det så att man hittar ovanliga gener, som om vi tar till exempel Parkinson, som inte ger Parkinson för alla men som ger Parkinson för ett fåtal i alla fall. Men genom att förstå de generna så kan man förstå sjukdomen bättre i grund och botten.
In other areas of medicine, there are very successful strategies in looking for very rare examples of mutations in order. You know, I gave you the example of Brown and Goldstein, but in Parkinson's disease and Alzheimer's disease, some of the very first insights were made from very rare families. And hypertension, same way. When I started my lab, we really didn't have the tools to systematically look across the genome at high resolution. So we were looking for very rare families. Either we went to the Middle East and we looked for families that were inbred, in which there was consanguinity, because that had proven successful in some disorders to find one family with very rare mutations. And then I was using a light microscope to scan the genome for large-scale chromosomal abnormalities, breaks. But, you know, we'd
sit... Sounds like a tough job.
Oh, my God. You'd sit in the lab and wait for years to get, like, one family coming in. And then it took me my PhD project before the genome was sequenced. We had a family with a chromosomal break, and it took me 5 years to map where that chromosomal break was. Then with the sequencing of the human genome, which was completed right after I got my PhD, that same set of experiments could be done in a month easily. That was with someone who isn't very good in the lab. It was 2 weeks, you know, if you were really quick. So, I mean, that suggests the scale of the difference. So we were always interested in these rare mutations, but for many years, the only way, you know, it was just a matter of like sifting through these trying to find these very rare families. And then what happened is these new technologies came along that allowed us to systematically screen the genome, not only for rare events, but for new events. So in every generation, a very small amount of new mutation is introduced into the genome. And it was very, very difficult, if not impossible, unless you were looking at large-scale chromosomal breaks, to see that before the turn of the millennium. And then it really took till about 2007, 2008, before you could systematically screen. Once you could do that, we started screening, you know, all of these kids that looked like they had typical autism. So instead of looking for the rare families, we could look through not so rare families, but try to find the rare genetic event. And so we're very focused on new mutation, and that's turned out to be really the key to gene discovery in autism.
Vi hittar alltså fler och fler gener med den här tekniken, men precis som du sa, Simon, så finns det en stor frustration därför att den här genetiska kunskapen har inte översatts till mediciner, och vi vill ju hjälpa våra patienter nu, inte med mediciner som utvecklas om 20 år.
I wish we were moving faster. So I can say, I mean, on the one hand, I told you at the end, like, I stand there, the people in my lab have no idea, right? They're like, oh, we found another autism gene. What are we having for lunch? You know, it's like, it's not a big deal. And for me, for 15 years, we were wandering in the desert, like, really, no idea. Yeah. So being able to stand there and say, you know, we have absolute confidence in this set of genes, and we have a systematic way of finding them. We can begin to understand neurobiology. It's incredibly exciting, but it's with very mixed feelings, because I still see families with affected kids. And until I'm able to say, and now that I know that this is what we're going to do to help you, then it's, you know, it drives you forward, but sometimes really out of a sense of real profound frustration.
Och den här frustrationen, den kan man onekligen förstå.
Nej, men verkligen. Jag menar, en aspekt i det här är förstås nyfikenhet. Att nyfikenhet är en drivkraft, inte minst inom forskning, för att komma vidare och förstå mer och så vidare. Men med personer som State, som faktiskt också träffar patienter i det här fallet som är drabbade av autism, så är ju liksom, slutligen så vill man ju också kunna göra någonting av den här kunskapen för att hjälpa den person eller de personer man har framför sig.
Det är intressant, tycker jag, att sätta samman det han säger med det som Carl Dysroth säger om optogenetik och det vi har hört om epigenetik i ett avsnitt här också med Moshe Tsyf. Liksom, allting händer nu på en gång. Det känns som en perfekt storm där allting, förståelsen, den tekniska utvecklingen har gått så långt. Så vi förstår många olika områden samtidigt, och förhoppningsvis så slås det ihop till en mer grundläggande förståelse på djupet av de här tillstånden.
Det där är ju jätteintressant nu när du säger det. För när du säger så, då tänker jag lite på det här avsnittet vi hade med Dilip Gäste om visdom. Jag kommer inte ihåg om det var han som sa det eller om jag har själv kommit på det. Men det jag tycker är rätt fascinerande är att om man tittar tillbaka på historien, så har vi ju gått från något slags jägarsamhälle. Vi har gått från jägarsamhälle till ett jordbrukssamhälle. Vi har gått från ett jordbrukssamhälle gradvis över ett industrialiserat samhälle, där mycket handlar om att liksom skala upp produktionen. Vi har gått från det industrialiserade samhället mycket till ett kunskapssamhälle, där det handlar väldigt mycket om att individen ska ha kunskap och färdigheter för att kunna klara av mycket av de utmaningar som vi ser. Men någonstans nu så är vi ju verkligen i det du beskriver som en perfekt storm, där vi överöses av data och tekniska möjligheter. Och den aspekt eller den egenskap som borde personifiera det nutida samhället eller framtida samhället måste väl vara det Dilip Gäste just intresserar sig för med visdom. Att visdom är förmågan att knyta samman alla de här olika aspekterna till att göra någonting begripligt, eller någon slags mening av allt det här. Så kanske är det så att det vi ser nu, det är en perfekt storm och början av en ny tidsålder, om man nu vill vara så storskalig.
Ja, det vore onekligen fantastiskt om det var så. I den här poddserien så har vi ju försökt att belysa olika områden av psykiatrisk forskning. Och passa på att uppdatera er om de tidigare avsnitten. De finns på Acast och iTunes, där ni kan lyssna om bland annat optogenetik och epigenetik. Så man kan försöka få den här bilden klart för sig själv och lägga det här pusslet. Och förhoppningsvis inse att vi befinner oss i en perfekt storm, där vi kommer lära oss väldigt mycket mer om de psykiatriska tillstånden. Och det kommer resultera i bättre behandlingsmetoder. Det här var dagens avsnitt av Psykiatrikerna, och jag heter Anders Hansen och min kollega heter Simon Kjage.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.